Varför kallas du Lagga?
Därför att jag kommer från orten Lagga ut en och en halv mil, vad blir det? Ut mot Norrtälje där.
Ja.
En och en halv mil utanför stan.
Alltså vi som har varit med ett tag, vi kommer ihåg såna här långfilmer som Elof i Eld och Låger till exempel. Va? Loffe heter han. Och med Elof Arle, där hette en gubbe Värnamo till exempel på Brandkorn, kommer jag ihåg.
Ja, det är lätt att få sådana öppna minnen om räddningstjänsten.
Ja, det är det, va?
Ja.
Kommer du ihåg när du fick det då?
Det var gick när elev här i Uppsala. Så finns det en kille som heter Dan Pantefors. Han är idémakare till mycket.
Okej, okay. Men det är ingen som vet att du heter Anders, alltså, utan det är Lagga som gäller.
Det är Lagga som gäller.
Ja. Jo, jag har provat. Jag ringde SOS och frågat om Lagga jobbar. Nej, inte i natt, sa de. Så det var inga problem. Ja. Du har jobbat på ambulansen ganska länge, du.
Ja, jag jobbar här i stan i 8 år ungefär. Sen har jag jobbat 2 år i Borlänge.
Och du har varit i Märsta också, va?
Ja, 9 månader var jag där i Stockholm.
9 månader?
Ja.
Det lät ju...
Ja, de ringde väl av mig tillbaka.
Okej. Okay. Så att det är ganska mycket, ganska lång tid.
Ja.
Sen gör du lite andra grejer också.
Ja, på sidan om. Vi har ju rätt mycket fritid, om man säger.
Ja, ja. Du kör långtradare också.
Ja, bland annat och jobbar som arrestvakt på polisen.
Och du jobbar på polisen också, mm. Precis. Är det samma kunder ungefär, eller?
Det har hänt.
Det har hänt.
Jag har släppt ut dem från polisen och kört in dem med ambulansen.
Ja, ja. Jo, det kan väl vara så. Ja, det är så här att prata om Anders jobb, det är ju inte helt lätt, va? Alltså, för det första så finns det ju någonting som heter sjukvårdssekretess som är jättestark, alltså. Om vi tar exemplet SOS Alarm, så är det så att det som är känt på SOS-centralen i Göteborg får inte vara känt på deras central i Malmö till exempel. Det är väldigt stark sekretess. Så därför så ska vi försöka prata om Anders jobb utan att liksom peka ut några människor. Utan vi försöker prata på en högre nivå, så att säga. Så att avsikten här är inte då att bryta mot den sekretessen. Men det gör det samtidigt lite svårt. För att jag skulle ju också vilja försöka visa lite hur det pendlar verkligen mellan förtvivlan och glädje, va?
Mm.
Eller hur? Men nu har jag först en fråga. Alltså, var är min nalle? Frågar jag nu. Vem har min nalle? Där var han. Ja, han är med mig.
Du känner dig trygg nu.
Ja, jag känner mig trygg. Jag ska skicka runt den här, för att det här är alltså... Ja, du berättar du. Vad är det här?
Det är en nalle som vi har i våra bilar, som vi ger till barn när vi kommer och ska behandla barn. Och det är mycket bra psykologisk, ja. Man kommer väldigt nära barnen när man ger nalle. Man får väldigt stort förtroende för barnen. Man kan få dit om man vill när man följer med till sjukhus och sådär. Väldigt medgörliga barnen när de får nallen. Och det är en fin grej också. Att kunna ge till barn som är sjuka och sådär.
Eller som har råkat ut för något annat.
Ja.
Kan vara mamma, pappa eller...
Precis, vi hade ett fall i Knista för i vintras när en mamman halkade och bröt benen och dottern var väldigt ledsen, så gav jag en sån där och hon vart gladare, om man säger så. Tyckte vi var väldigt snälla och trevliga. Tog hand om mamma och fick
det
en nalle.
Det måste ha varit chocken i och för sig.
Ja, och fått en nalle.
Ja. Jag tänkte vi skulle prata om ett sånt tillfälle, ett annat sånt tillfälle. Ta det som ett exempel på vad som kan hända. Jag kan berätta bakgrunden. Det är vinter och det är en av de stora fritidsanläggningarna här utanför Uppsala, där en pappa i någon form av medelålder är ute med sin dotter, kanske 10-årsåldern. Och han tänker nog inte på vad han gör, för att de har anlagt en grilleld för att grilla korv. Och han tycker inte att den tar sig bra, så han sprutar tändvätska tvärs över elden. Det är bara det att på andra sidan så står flickan. Och vad händer då?
Ja, som sagt, flickan står ju på andra sidan och blir flamberad, om man säger så, från topp till tå. Och skinnet rullar ner sig på handleder och mage och sådär. Och vi blir ditlarmade som ambulans då och ska ta hand om den här tjejen. Och hon gjorde mig väldigt starkt intryck genom att Hon tog det så väldigt lugnt. Hon varken pratade normalt. Hon var inte speciellt stressad heller, men hon hade lite smärtor också. Då gav jag nallen där och så la jag henne i pappan i knä då, på ambulansen. Så kylde jag ner henne på vägen in då. Men just nallen där, som hon sa sen då, att det var stort stöd liksom, själva i vårdkedjan sen framöver, att hon har fått den där nallen.
När jag kom förra gången du berättade för mig, så sa, berättade du vad du sa till henne. Kommer inte ihåg nu.
Nej.
Du sa till henne att det här ska bli din kompis genom allt det här nu.
Ja, just det. Ja. För att, det står ju det. Liksom, han heter ju Ambi, den där björnen. Och jag vill vara din vän. Och det är han mycket.
Ja, det gör säkert stor skillnad. Mm. Men det är, man måste vara barn för att få den där.
Ja.
Ja, det undrar jag också. Jag vill ha en sån där om jag behöver. Det kanske man kan få.
Det går nog att ordna.
Liksom ni har hört det, att efter den här tv-serien nu då, sjukhuset, så händer det ju att folk ringer till SOS och säger att de vill bli hämtade av Janne.
Det har vi problem med.
Men vi får väl köra med istället, att vi vill ha en nall. Får vi se om det är lättare. Ja. Det är inte så förfärligt länge sedan här på, i vintras, så hände det någonting som gjorde att du mådde så dåligt så du kunde inte jobba ett tag.
Nej, jag...
Om vi går till botten istället på en gång här.
Jag gick in i väggen, jag var däckad utav en allvarlig händelse.
På grund av ett uppdrag? Som
ja, hade. Precis. Utav en...
Som är lite svårt att berätta om också.
Ja.
Jag ska försöka, utan att besvära er med detaljerna, men... Någonstans långt upp i Norduppland så får ni alltså begäran om assistanslarmen till Östhammars ambulans, ja, som begär hjälp utav er då. Ja. Och då handlar det om att du ska, det är så här att i varje ambulans så finns det en ambulanssjukvårdare som laggar i, och så finns det en sjuksköterska. Och så de ville alltså egentligen åt din sjuksköterska, det var det va?
Precis, de ville att han skulle komma ut och bistå hans kunskap i den ambulansen.
Så din uppgift var egentligen att skjutsa ut sköterskan till en mötesplats helt enkelt?
Ja, möta upp dem.
Och det här gjorde ju då att ni möttes i Gimo eller något sånt där va?
Grasbo.
Mm. Och så körde du före då in till stan. Mm. Och... sen är du serviceinriktad, så att när ni kommer in på akuten så hoppar du ut och öppnar luckan då för den andra ambulansen.
Ja.
Och det var då du...
Fick den obehagliga synen.
Ja. Mm. Jag kan säga så här, alltså, jag kan inte berätta om det, men jag kan säga så här att det var en person som hade försökt att skjuta ihjäl sig själv och misslyckats och överlevt. Och jag kan säga att på debriefingen som var efteråt så berättade polisen, för polisen kom dit med en hundpatrull härifrån Uppsala, att polishunden tittade in så här och tittade på husse och tittade en gång till och gick därifrån. Och det borde Lagga också ha gjort. Men du var ju alltså inte förberedd på det här.
Nej, alltså på vägen ut när man åker på en vanlig händelse försöker man förbereda sig psykiskt med sätt att på ungefär, vad kan jag få uppleva, vad kan jag få träffa på och vad kan jag se. Men eftersom jag skulle köra ut min sköterska till att han skulle hoppa in i den andra ambulansen, så tänkte jag, jag lagde inte så stor vikt på att tänka på vad jag skulle få se sen när jag kom in till akuten sen. Så att det vart en liten chock kan man säga.
Ja, vi kan inte, ni får föreställa er själva.
Mm.
Men alltså det hör ju, sånt här hör ju inte till vanligheterna. Det händer inte väldigt ofta.
Nej, det ska vi vara glada för att det inte gör.
Det är vi jätteglada för. Men däremot så hände det alltså två gånger då, samma natt.
Ja, inte just en skjutning, men det hände en annan allvarlig händelse. Som, normalt sett när man ber såna allvarliga händelser så blir man uttagen ur tjänst. Men vi var tillfrågade om vi kändes okej och jobba vidare. Ja, så vi jobbar vidare. Och så vart vi utlarmade till en annan allvarlig händelse som... lyckligtvis slutar med en lycklig utgång. Och då kändes det som att nej, nu får det vara bra efter det här passet. Så att jag tror vi backade in ambulansen vid 5-6 tiden på morgonen, så ringde vi till SOS att nej, nu har vi gjort nog för en natt, så att nu ställer vi våran bil, så nu måste vi ta hand om oss själva en stund. Och det accepterar SOS också. Så att...
Och vad hände med dig sen? Det var en lördag morgon det där, va?
Ja, det var en lördag morgon. Jag gick av då, 8:00 då. Sen snabbt hem och bytte om, för jag ska på brorsans barndop. Sitta i kyrkbänken och höra på prästens prat om evigt liv och allt det här. Och, ja, det har varit för mycket för mig, så att det brast. Jag föll lite gråt och var tvungen att åka hem. Jag kunde inte fullfölja barndopet. Men jag förklarade för brorsan vad som hade hänt och så här. Och det är lugnt. Så att jag åkte hem och la mig och grina i 3 dagar. Men jag hade väldigt stöd av nära och kära vänner som kom till och med och gjorde mackor och mat om jag inte skulle svälta där i sängen.
Fast det var ju så där, du skulle aldrig mer sätta dig i en ambulans.
Nej, du första tanken
det. Det kan ju hända vad som helst, jag går inte att hålla på med det.
Nej.
Sa du då, jag kommer aldrig mer att sätta mig i en ambulans. Men det gör du ju.
Ja, men...
Hur gick det till?
Det var så här att efter 2-3 dagar där så... sa min gode vän där, vad vill du helst göra, sa hon. Jag vill helst åka till ambulansen, sa jag. Inte vara i tjänst, men jag vill bara vara med mina jobbarkompisar. För att där har man trygghet, man har, de vet vad man pratar om. Man, ja, man är den man är lagga. Och fick prata av sig. Det är bara älta om det här. Så att, sen gick det några veckor, sen... fick jag åka transportbil en dag och känna för hur det kändes. Men första körningen, det var jobbigt.
Transportbil för oss som inte vet.
Det är att köra sjuktransporter till och från mottagningar och så här. Äldre damer och herrar och som ska på röntgen och sånt där.
Inget akut alltså?
Nej, inga akuta uppdrag.
Fast det ändrade SOS på, eller hur var det?
Vad sa du nu?
SOS ändrade på det, va? Eller hur var det?
Ja, det, man fick ett litet akutfall där.
Så du, det, du hade inget val?
Nej.
Det var bara att köra? Alltså man kan bli omprioriterad under färd, så att säga. Hur gick det då?
Jo, det gick bra. Men det var nervöst i början. Även fast man har 8 år i ryggen.
Vad var det för händelse då?
Ett hjärtstopp.
Okej. Okay. Men det var det du inte skulle göra någon mer? Men...
Nej.
Men du hade inget val, du sa att det var bara att köra. Och sen gick, sen var det bra igen.
Sen tog det en stund och sen jobbas in igen. Nu är vardagen tillbaka igen.
Okej. Okay. Hur många är ni som jobbar i Uppsala?
Vi är någon 85 stycken.
Oj. Hur många är i en tur? Eller vad kallar ni det, tur?
I grupper.
Grupper,
ja. Vi jobbar i, vi är 12 stycken i en grupp. Då. Vi är 5 grupper som bemannar 6 ambulanser dygnet runt här i Uppsala län. Varav en går upp i Heby. Vi har fått Heby på våra axlar nu.
Uppsala kommun menar du?
Ja.
Och det finns Enköping och Tierp på Östhammar också?
Ja, exakt.
Jobbar ni dygnet runt?
Nej, vi jobbar halvdygn. Vi börjar 8 på morgonen då, så jobbar vi till 5:30 på kvällen. Och sen pågående skift i nattgänget och kommer 5:30 till 8 på morgonen.
Men det är ganska vanligt i det där jobbet att man jobbar hela dygn?
Nej, vi får inte göra det på grund av trafiksäkerhetsmässigt, så får vi inte göra jobba dygn i Uppsala län.
I Uppsala län. Mm. Men om du skulle jobba i Stockholm så får du jobba dygn.
Där kör vi dygn.
Precis. Det, hur är det då? Hur orkar man det?
Ja, där... Ja, man får ta vila mellan körningarna och så här, men ibland hinner man inte det, så att idag får man, ibland får man ta en hamburgare på stående fot på Big Mac i Stora Väsby.
Stora Väsby, ja. Mm. Ja, det är, så är det väl.
Ja, vi jobbar när jobben finns.
Ja, det är klart. Ja, jobbar man på Märsta så blir det Stora Väsby.
Ja.
Finns ju på båda sidor också. Så.
Mamma ser gott
också.
Det är
också. Jättebra. Mamma ser Sveriges bästa hamburgare. Det har ni inte varit där så är det värt ett besök. Garanterat. Det är den där grejen med flugsvampstak.
Precis, det ligger i rondellen där.
Ja, glädjens trafikplats heter det faktiskt. Ja, så är det. Hur kom du in i det här jobbet egentligen?
Ja, det började med att min morbror, han var ju brandman och sen till senare vart han brandmästare. Och det fick man, hängde ju på stationen i Kungsgatan förut. Och först ville man bli brandman då, för det var ju hjältarna. Sen gjorde man lumpen. Så var det en ambulanskille då ute på LV3 i Norrtälje. Och därav fick jag göra en månads praktik här på ambulansen i Uppsala. Skapa lite kontakter och sådär och fastna för det yrket. Ja, på den vägen var det sen. Man gick utbildningar och undersköterska. Och
ja, just det. För du har jobbat på sjukhuset också egentligen, eller i alla fall praktiserat.
Praktiserat. Jag jobbar min större del på psykiatrin i Knivsta när jag gick utbildningarna.
Jag kommer ihåg att du hade en sån där upplevelse på akuten också.
Okej.
Okay. Det kommer inte du ihåg.
Nej.
Jo, men när du praktiserade på akuten så mådde du också ganska illa vid ett tillfälle. Kommer du ihåg?
Ja, det var en kille som kom in från Enköping faktiskt. Han jobbade på ABB. Han skulle flytta sina ställverk, sina stora e-ställverk. Därav han skulle köra upp en travers och förflytta traversen. Och kroken fastnar i ställverket. Den kommer rasande över honom och klipper foten här. Och när han kom in till akuten där och så ligger han på britsen och doktorn tar fram foten så viker upp som en bok så här. Ser man rakt in, tänkte jag tror jag går ut då.
Ja, man måste ju börja någonstans.
Ja, det är
ja, det där är verkligen, alltså det där är nästan vardag i alla fall på en akutmottagning.
Ja, eller vad säger ni tjejer där borta?
Det händer en hel del sånt där, va? Det tycker ni är småskador. Ja. Halva akutmottagningen är här ikväll också. Så att jag vet inte om det är... Det är väl för att stötta dig säkert.
Hoppas det.
Ja, hoppas jag också. Jag tänkte också att vi ska prata bra stund till här. Men jag tänkte att vi skulle också prata om det här märket som du bär på det här.
Ja.
Jag har inte sett något förut, men...
Det är ett märke som få förunnat får bära, om man säger så.
Ja, det är alltså Carnegie-stiftelsens medalj. Och den får man ju då om man har riskerat livet själv för att rädda någon annan. Det låter ju lite ovanligt i ett jobb där man ändå jobbar med att rädda liv liksom hela dagarna. Mm. Även om det också är transporter naturligtvis. Men i botten finns ju. Men du har den där.
Jag har den där, ja. Och det var en händelse av mellan jul och nyår 2004. Så får vi larm om en kille som har gått genom isen på Fyrisån här. Mellan kung Carl Gustav och Sagabåten heter han, va?
Jag ska berätta för er som inte vet då att det viktiga egentligen är att det är ungefär 20 sekunder från ambulansgaraget. Det är bara att köra över ån egentligen.
Ja, men då låg vi på Kungsgatan.
Ja, okej. Okay. Men då är det en minut då.
Mm.
Så ni var där väldigt fort, va?
Ja.
Och det är också precis nedanför Islandsfallet, så att det här året var det kallt och det var is, men det var också väldigt strömt.
Väldigt strömt var det.
Vad hände?
Jo, vi kommer dit på vägen ut och så kommer vi överens om andra bilen och vi att vi söker av varsin sida av mån. Och när jag tränger mig förbi fontänen vid Fluster där så ser jag att det ligger en kille nere i vaken där nere och min kollega är på väg ner på isen. Och jag hinner inte med den ut och då ropar han för mig att jag ska komma också ner för hjälpa till. För han ligger och håller honom i kragen så här. I vaken då. Jag ålar ut till honom. Och får hjälp att försöka få upp honom då. Men det går inte genom att man ligger och får upp bara hävstyrkan så här. Så att vi måste ställa oss upp och vi försökte ställa oss upp och dra upp honom. Men det gick inte för att han fastnade med hällan i iskanten hela tiden. Vi kom inte längre än så. Så säger jag till min kollega Ove då att vi måste doppa honom. Och sen kasta ut honom i vattnet. Och sen tar vi gemensamt ryck så rycker vi upp honom. Sagt och gjort. Vi fick upp honom på iskanten med rumpan. Och sen försökte vi hålla upp honom där och... Och sen tog vi varsin arm och så gick vi snett ut så här för att fördela tyngden på isen. Det knakade bra, det var risk att vi andra åkte också i. Men vi höll oss ovan där på isen. Och sen kom vi fram till stegen där och vi tog brandkillarna över och hjälpte oss att få upp honom på kajen sen.
Men den där räddningsledaren från brandkåren, han tyckte inte att det var något bra det där?
Nej, han tyckte vi skulle ha väntat till de man skulle ha dragit upp. Men då har han fått vänta till april.
Ja, precis.
Ja.
Så att, men ni fick lite skäll för det där alltså.
Ja,
att ni inte hade väntat.
Ja, precis.
Alltså egentligen för att ni gick ut utan säkerhetsåtgärder.
Ja, vi hade inte tänkt så långt.
Nej. Och det var väl bra. Det måste han tycka, den här killen i alla fall.
Ja.
Du var uppe och hälsade på honom sen efteråt, va? Eller hur var det?
Ja, jag var uppe och hälsade på honom. Han mådde bra. Han var lite kall då. Men han hade inga fysiska skador.
Ja. Men du, sen så hade ni en gruppchef hos er. För att det var väl antar att alltså, ambulanschefen inte heller var glad för att ni hade gjort så där, jag tänker mig.
Nej, vi ska inte gå ut på isarna utan säkerhetslinor.
Nej. Men sen hade ni en gruppchef som var ju sträckligt vassare då.
Ja, han gjorde utan vår vetskap skickat ett brev till Carnegie-stiftelsen. Så ett halvår senare så fick jag hem en brev i brevlådan. Så tänkte jag, vad är det för reklamblad här nu då? Ja, så jag började läsa. Du har ju blivit utnämnd till Carnegie-stiftelsens utmärkelse. Och du ska infinna dig i Stockholm där och där. Ja. Ja, är det något dolt skämt det här? Så jag ringer till Ove, min kollega. Har du fått något papper? Ja, men då är det här sant. Och så, ja, det är sant. Vi ska dit. Okej. Så att han hade skickat in då och vi blev utnämnda då som livräddare med vårt eget liv som insats.
Ni fick åka till vad heter Blockhuset eller?
Kastellholmen
ja.
I Stockholm.
På Djurgården.
Ja.
Och
mottagarpris där. Och
det var en ceremoni bara för er?
Ja, det var en bara för oss och det var han som var prisutdelare hette Gustav Taube, första kommendörkapten av första graden. Och sen var det här ordförande haverikommissionen, ordförande Nordea. Och det var de höjdarna. Man kände sig kung för en dag faktiskt.
Ja. Du fick inga pengar va? Utan du fick en klocka eller hur?
Jo, jag fick ju pengar och så fick jag den här Certina-klockan.
Ja, du fick både pengar och klockan.
Ja, och så den här.
Och rockmärken. Inte illa va? Jag känner ingen annan som har det sånt där. Är det någon här som gör det? Det måste vara väldigt ovanligt.
Jag tror inte många som har den där utmärkelsen.
Nej, i alla fall inte inom ambulans- och räddningstjänst. Där väntar man ju i regel på brandkåren.
Ja, förhoppningsvis.
Ja, nej, men det är jätteroligt tycker jag att ni fick den där.
Ja, det
är alldeles utomordentligt bra.
Veckan efter så kom sjukhusdirektören också ner och grät oss.
Och det, vad sa han? Hon?
Ja, hon var stolt över att ha en sån bra personal på ambulansen.
Ja,
det är rådigt ingripande.
Hon var rätt i. Men ibland blir det dråpligt också va? Mm. Inte bara tungt och tråkigt, det blir dråpligt ibland. Alltså, det fanns ett larm här för ett tag sedan i en stadsdel här i stan där någon hade tryckt på sitt trygghetslarm. Ni vet vad, man kan få en klocka eller någonting trycka på. Och SOS-centralen larmade ut det som lägenhetsbrand.
Mm.
Och då, det är så här med lagga också, det skulle jag ha sagt från början. Att när de andra sitter och funderar på om de ska överhuvudtaget åka ut, då är han redan framme. Han är uppe i 100 redan in i garaget. Och det är inte som jag hittar på, utan jag kan säga att en annan kollega till Lagga sa till mig att ja, Lagga får man nypa rätt mycket när man ute åker. Det går fort va. Så Lagga, alltså, du var ju alltså där samtidigt med räddningsledaren från brandkåren.
Ja, precis.
Och det syntes, och då brukar man, brandkåren har någonting som de kallar för vindrutevy. Att man ser när man kommer, va? Man ser om det brinner eller inte, man ser liksom vad det är. Va? Och det syntes ingenting.
Nej, det varken syntes eller luktade ingenting. Så att räddningsledaren då, som jag beslutade, vi söker av lägenhets trappuppgången. Så vi börjar uppifrån och går neråt. Och sen, sista lägenheten i sista trappen, så hör vi att det ojas och dunkas där inne. Så jag tänkte, här måste det vara, sa vi. Så att räddningsledaren beordrar sina rökdykare, går in balkongvägen, knäcka fönstret där. Två rökdykare klättrar över staketet och går in. Och går och öppnar dörren åt oss och vi söker av lägenheten. Två rökdykarna hittar då en gammal dam, sitter på muggen så här. Och trycker då, ursäkta ordvalet då, men... Och frågar, och hon blir panikslagen när hon ser två rökdykare kommer att öppna dörren där. Ja, så jag går fram då och frågar, hur står det till? Var brinner det någonstans? Det brinner inte, men det rinner. Då har damen i fråga lite ont i magen och tryckt på trygghetslarmen och sagt att det rinner och SOS uppfattar att det brinner.
Det är verkligen sant.
Ja, det är sant.
Så att det finns ju liksom, det pendlar ju som sagt, som vi säger, mellan dråpligheter och otäckheter så att säga.
Så information är bra.
Information är bra. Det är inte så lätt för SOS heller alla gånger. Det där höra vad folk säger. Men det är klart, det där var väl lite extra dråpligt.
Ja, jag skulle nog själv tagit fel.
Ja, just det. Ja. Man får väl vara mer glad för att man inte satt där. Ja. Det är något som... Ni ska få en liten stund att ställa frågor också till Anders. Men något som jag undrar över är... Du var inne lite på det här när du missade att förbereda dig. Mm. Alltså när ni är på väg till någon allvarlig händelse, säger svårt trafikolycka till exempel, och så där. Ni vet redan från början att när vi kommer fram hit så är det rätt så jobbigt. Och man vänjer sig aldrig, eller hur? Va? Det är inte så att man liksom tar det med en klackspark. Men hur gör ni för att förbereda er på det där och hantera det?
Ja, på vägen ut och så sitter vi... Hör du någonting nu?
Ja.
Ja. På vägen ut och så sitter vi och pratar och diskuterar vad vi kan få se, vad vi kan få uppleva, och då målar man upp värsta bilden som man kan tänka sig. Ja. Värsta, ja. Krockade bilar, det ligger grejer överallt. Så att när man väl kommer fram till platsen då, så tycker man att det inte är så farligt. Och sen så är man ju där för att göra sitt jobb. Och sen får man ju säga att den här uniformen som vi har på oss är som en skyddsmantel mot... Tar man på sig den, då är en ambulanskille laggar. Liksom. Sen när man tar av sig den, då lägger man från sig känslan. Eller det som man har upplevt lite tar man med sig hem. Då, men den här uniformen, den kanske ser obetydlig ut. Men den är jävligt skön att ha på sig ibland. Alltså, den stänger ut saker och ting.
Mm. Men alltså, funkar det där då? Alla gånger?
Ja, i största delen.
Om det inte gör det då?
Ja, då bröt man ihop det. Alltså.
Då bröt man ihop, ja. Så är det. Jag tänkte också faktiskt vi skulle runda med, du och jag i alla fall, det var ett lilla samtal här, runda med vad som hände också i Knivsta när du inte var i tjänst, när du inte hade uniformen på dig. När skalet hängde i skåpet i Uppsala.
Ja.
Hur funkar det då?
Jo, det var ju så här att jag och en kompis, vi var ute och reka en cykeltur, vi skulle cykla och mäta upp. Och sen på vägen hem då så ser vi att det ryker där borta. Jag tänkte, har de på elda gräs eller? Kommer fram närmare, då är det två bilar som har frontat. Och jag har ju shorts och träskor och några t-shirt och springer ut och kollar av läget. Och en var ju förolyckad, så där hade inte jag förberett mig någonting. Och man var ju skakig när jag ringde till SOS och sa att det var en trafikolycka där. Och så att man visste inte vilka information... Man var så tagen, liksom, tagen på sängen utav det.
Vi kan berätta lite om den där, tycker jag. I den ena bilen satt en tjej.
Ja, i den ena bilen satt en tjej. Och hon hade fått ratten in i knä. Så att hon hade brutit knä där. Hoppade ju det. Varav den andra killen i den andra bilen var död. Då.
Mm. Mm. Fast det tyckte inte allmänheten.
Nej, de tyckte inte det. Utan de tyckte jag skulle jobba på den. Och eftersom inte jag har några grejer på plats så sa jag åt en kille att håll fria luftvägar här, så har jag i alla fall gjort någonting, för jag kan inte göra någonting mer. Så gick jag över till tjejen och tog hand om henne sen, tills ambulansen kom.
Mm. Var de skällde också på dig när de kom?
Ja, de tyckte, vad fan har du på med räddningstjänst också? För då fick jag låna en väst utav räddningsgrabbarna för att de...
Ja, just det. Du fick låna en sån här för stor räddningstjänst.
Ja.
De trodde att du extra knäckte på brandkåren.
Ja, precis. Det gjorde jag inte då.
Så kan det vara. Men alltså, det funkar inte när du kommer själv. Alltså du måste ha med dig kollegan och uniformen och ambulansen. Ja, annars har du inget skal. Är det så?
Ja, precis. Det är som en skyddsmantel runt om. Och sen att man inte har några grejer när man kommer först i en olycksplats. Man vet inte vad man ska göra, men jag har ingen...
Nej.
Nej.
Jag förstår.
Mm.
Jag tar en aspekt till. Det är ju något som händer, har jag ju sett på tv också.
Okay.
Att folk föder ju barn i ambulanser.
Ja, det händer.
Har det hänt dig också?
Ja.
Och det var inget som ni var riktigt vana vid, va?
Nej, det var det inte. Utan Då jobbade jag faktiskt i Enköping, var utlånad där en sväng. Vi hade varit i Uppsala, lämnade av en patient. Kommer vi Ica Maxi och ropar SOS upp oss. Att ambulans 922, ni får möta en bil här borta Värsundsbro någonstans. Och sitter en havande kvinna där i. Och vattnet är gott. Och har ni lust att ta det? Ja, säger man. Vi tar det. Så på vägen ut då, så frågar jag, sitter som vårdare på passagerarsidan, så frågar jag Tommy, min kollega, hur du, har du haft någon förlossning? Va? Nej, så. Har du? Nej, så. Fan, gör vi nu då? Ja, vi får väl improvisera, så jag. Så, ja. Kommer fram då, då står en bil på sidan och en uppstressad pappa, eller ska bli en nybliven pappa. Och jag går ut och kollar av damen där och tittar, ja, det är dags att föda alldeles strax då, så. Så säger pappan så här, hur skönt att ni är här. Nu kan jag slappna av. Jag bara tittar på honom så här. Va? Mm. Vad bra. På med damen på båren, så in i ambulansen och igen. Då, så tog jag lite tryck och puls och grejer där. Och så pysslade om den lite grann. Gav den lite lustgas så, där, så att de kunde lindra smärtan lite grann. Sen stoppar jag fram huvudet i gluggen som vi har fram till Tommy som körde. Nu kör det fort som fan. Men vi hann in.
Precis, precis hann in. Ja. Barnet föddes inne på akuten, va?
Ja, hon föddes inne på förlossningsrummet sen.
Ja. Otroligt.
Ja.
Men det är häftigt också, va? Ni följer med in.
Ja, vi följer med in.
Det gör ni alltid, va?
Ja, oftast.
Okej. Okay. Ja, jag tänkte faktiskt lämna... Alltså, det finns ju historier hur mycket som helst, som ni förstår, va? Jag tänkte ändå lämna lite rum för frågor här. Om ni vill. Passa på liksom... Det är en ganska unik inblick i ett yrke som vi inte vet så mycket om av rätt uppenbara skäl. Eller hur?
Jag kan fråga er. Ja. Har ni någon plikt att ingripa när ni inte är i tjänst?
Ja, det har alla.
Alla har det inom.
Alla Sveriges befolkning har det.
Ja, men polisen har ju...
Jag också.
Ja.
Polisen är ju tjänstepliktig, men det är inte ni.
Ja.
Det är ni inte.
Vadå?
Polis är ju tjänstepliktig, måste ingripa, men det är inte du som ambulansman.
Nej.
Men däremot så lagen om skydd mot olyckor innebär faktiskt att man får inte lämna en olycksplats. Man är skyldig idag att göra det man kan.
Ja, men jag förstår
ja,
vad du menar.
Ja, men du är skyldig att stanna och göra det du kan.
Jo, men ni som då utbildade ambulanspersonal och så vidare, jämfört med polis, om ni inte har er uniform på du på din fritid, går du fort och rätt offlor.
Mm.
Har du, är det någon plikt enligt lagen eller så? Att du måste göra en massa saker?
Nej, inte enligt lagen, det tror jag inte, men...
Ja, inte mer än någon annan?
Nej.
Inte mer än någon annan, okej.
Men polisman där, det var ju tjänsteplikt.
Ja, det var det jag funderade.
Mm.
Oavsett allt, så att säga.
Ja, okej.
Nej, det finns väl ingen sån.
Nej, det finns ingen lag.
Men däremot så skulle man väl nästan inte tänka tanken och inte hjälpa till, va?
Nej, precis.
Nej, det...
inte var möjligt att åka därifrån.
Nej.
Ja. Mera frågor? Leif?
Jag kan ställa en fråga, Lage. Du sa att du visste inte om att du hade brutit ihop.
Nej.
Och nu sa ju du att det var för att du inte var... Du var lite förberett dig.
Ja, ja, precis. Mm. Om man säger så här, jag skulle nog ha tacklat situationen på ett annorlunda sätt, tror jag. Ja, exakt. Och just det här att jag bröt ihop det var jätteskönt, för då tömde jag ju began, om man får uttrycka mig så då. Men det har kanske tagit längre tid att få tömma began. Nu tappade jag hela began, var tom sen när jag var klar sen med det. Nej, då hade visst har man, då har man deppet tag. Det har man, har inte nog åkt hem och ja, precis. Och vi satt ju debriefa efter den här hennes skjutningen där också. Pratade väldigt mycket, jag och min kollega som var ute på det där. Och vi satt och åkte runt i stan med ambulansen bara för känslor och prata. Bara... Men sen fick vi ett nytt larm där sen då.
Då var det slut med känslopratet.
Ja.
Ja. Debriefing, kan du berätta lite om det, hur det går till?
Ja, då samlade man ju alla enheter som var som är med på händelsen då, som den här skjutningen då. Då samlas ambulansen, räddningstjänsten, polisen, akuten, SOS och till och med den opererande läkaren som var med också och pratade om sin syn på händelsen och sin upplevelse. Och det var väldigt skönt att prata om det, för att det kändes som ett avstamp från den händelsen sen.
Ja, debriefing går till så att man berättar i tur och ordning, alltså i den ordning som det hände, va?
Ja.
Eller hur?
Ja. Så att det var jag som började prata om hur larmen hade kommit in och sådär.
Men hur kändes det då? För du, det var ju kort efter.
Ja,
det var ju inte så bra då heller.
Jag hade ju önskat att det hade varit lite snabbare in på, om man säger så.
Ja. Mm. Men hur kändes det att gå på debriefing och prata om det här när du hade haft så jobbigt med det?
Ja, det kom ju tillbaka lite grann, känslan. Men det var ju mer hanterbart då, känslorna. Men ja, det gick bra. Det kändes skönt att få prata av sig där.
Mm. Och du får ju reda på att andra också har problem med det här.
Ja.
Det kanske är lättare.
Att andra tyckte,
ja, att det inte bara du, så alltså, utan att andra också tyckte det var jobbigt. Kanske en lättnad. Ja. Ja, inga fler frågor.
Jag har
en talarlista där borta.
Du börjar. Jag tänkte, brukar ni ta reda på liksom vad som händer med dem ni kör in? Eller?
Oftast om det är något specifikt fall, om det är något säreget, så vill vi gärna ha en uppföljning. Det är ett sätt för oss att förkovra oss och lära oss. Och gjorde vi rätt? Gjorde vi fel? Vad kan vi göra till nästa gång? Så vanliga körningar som bröstsmärtor och andningssvårigheter följer vi inte upp. Men är det något specifikt, då brukar vi se till våra utbildningssköterska att följa upp det här, så går vi igenom det här sen. Mm.
Men ni kan också gå upp på inkpakuten eller upp på avdelningen eller vad det kan vara?
Ja, det kan man göra. Morsa på den som man hämtar, ja. Det kan man göra. Så att, men om man vill tillgång till journaler och se om man har gjort rätt eller fel. Eller om,
ja. Nej, jag tänkte, men jag tror du också var inne med på den här mänskliga aspekten av den.
Ja,
både och. Men det är helt okej om ni tar rätt på någon, så att säga, och ser hur de mår efter nästa dygn eller något sånt där.
Ja, man får förklara då att man har varit med och hämtat och grejer.
Ja, just det. Ja, Thomas?
Ja, det händer ganska ofta. Ja. Jag kan bara ta till exempel lördagnatt som var här nu. Fredagnatt var det. Så jag var inte med på den körningen, men det var en ambulans som varit utlarmad till Björklinge bygdegård. Eller Brumby bygdegård heter det, ute på Björklinge. En man, eller en ung kille som har blivit brutit benen på en fest där. Och mina kollegor går in och vårdar, tar hand om patienten och ser till så att han mår bra. Så när han kommer ut sen till ambulansen, så har de sparkat sönder ambulansen. De har sparkat sönder backspeglar. De har ryckt upp våra antenner som vi har kontakt med SOS. Och de har tagit bort antennen som vi kan skicka EKG till HIA, det hjärtintensiven. Så att den är kaputt, den bilen.
Okej. Okay. Mm. Ja, jag vet att vi har en fråga där borta. Jag tänkte bara säga, du var ju nära att få stryk för ett tag sedan, du själv också.
Ja, det var inte så. Vi var ju till gym och hämtade en andningssvårighet, en stor, kraftig kille. Och sen när vi är inne i hans lägenhet så säger han att jag har suttit på kåken i 4 år för att jag skulle döda andra 2 ambulanskillar, sa han. Jaha, så det var kul att veta. Ja, men vill du känna att du vill åka in då? Så säger jag, jaha, då får du följa med. Ja, knallar vi in där. Och så står jag och upp med luckan så här. Då står jag fingrar på benfickan för jag har ambulanstelefon där. Och det börjar ringa den. Och så ser jag att det kommer någonting flygande på sidan. Då är det hans knytnäve. Så jag hinner precis ducka så här, så han träffar mig på örsnibben. Hade han träffat mig där nu, ja, hamnar på akuten själv.
Men han fick åka med i alla fall.
Ja, vi lastade in honom där och pratade med min kollega Peter där, som satt där. Du, vi tar nog polisen på det här. Så, nej, det här fixar sig, det är lugnt. För han har inte sett händelsen. Men sen började han stöka sig med honom i bak. Och då tänkte vi, då stannar vi. Så fick Peter hoppa fram med mig istället. Så åkte vi blott in. Och sen förvarnade vi polisen. De mötte upp utanför Gälla var det. Och då kom med tårgas och batonger och grejer.
De visste vem det var.
Ja.
Det visste inte SOS, men polisen visste.
Ja, vi hade sagt personnumret till polisen. De hade slagit på honom. Så att det var ingen kul typ.
Nej, men det är ju rätt så otäckt egentligen.
Ja, man vet aldrig vad man är utsatt för.
Ni kan ju inte värja er mot det där.
Nej.
Ni kan ju bara möjligtvis gå därifrån.
Ja.
Då blir ni av med antenner och backspeglar igen.
Ja.
Ja, jag såg inte vem det var, men det var någon fråga längst bort där någonstans.
Ja, vi har följt upp honom sen. Och just nu vet jag inte så mycket om han mår bra. Men då när jag följde upp honom så mådde han hyfsat bra. De har gjort mycket plastikoperationer. Han får vi göra några fler till, tror jag.
Har han några åsikter om din insats?
Han kunde inte säga så mycket.
Han hade inget kvar att prata med. Men han var nog inte, han var ju inte otrevlig på något sätt.
Nej, han ville verkligen ta emot våran hjälp. Det är ju tecknade med händerna då.
Tror du att han förstod vad som hade hänt?
Tror jag inte.
Nej. Det tror inte jag heller.
Nej.
Det gör väl inte ens ont, sådana här riktigt svåra trauman. Chocken blockerar va?
Jag tror det.
Det var nog värre för dem som
tar hand om,
det. Mm. Ja. Är vi nöjda? Så. Anders är ju kvar här ikväll, så det går ju att ställa frågor till honom rakt över bordet, så att säga. Då blir det, vi ska strax tacka Anders då, men nu blir det en liten paus och beställning av dryck och sånt där, så kommer maten om en stund. Och sen i slutet av middagstimman då, strax före 9 så där, så kommer det finnas kaffebuffé här ute som vi ber att ni själva går och hämtar. Och sen ska vi träffa Maria Härnestam efter det. Tack, Lagga.
Tack, Uffe.